självklart är vi fortfarande otroligt drabbade av allt som händer i Ukraina just nu, och vi tänker ju såklart extra mycket på alla människor som är på flykt i detta nu.
Ja, som flyr liksom ett hänsynslöst krig och som lever under alltså förhållanden man inte ens kan föreställa sig.
Vi vill bara uppmana att fortsätta skänka pengar. Skänk det du har möjlighet att skänka, för varje krona räknas.
Och på givasverige.se så listas alla de organisationer som har märkningen tryggt givande, så att du kan försäkra dig om att den organisationen du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt.
Hej allihopa och välkomna till Ångestpodden och avsnitt 373 denna veckan.
Hej!
Jag sa fel förra veckan.
Jag tror, alltså helt ärligt, jag tror inte folk.
Nej, ingen bryr sig.
Ingen bryr sig och ingen ens lägger märke till det.
Nej, jag vet.
Men vi kan ju bli så stressade.
Ja, verkligen.
Att vi sa fel.
Ja, precis. Avsky sånt.
Ja, hur är läget?
Det är bra, vi har för fan släppt en ny podd.
Alltså, det här är så sjukt.
Ja.
Det finns också att lyssna på. In this talande stund.
Ja, allt finns.
Toto, alltså man söker på djupdyk.
Ja.
I valfri podda.
Och har man inte lyssnat på förra veckans avsnitt där vi ju liksom avslöjade detta och pratade lite om podden, så är det ju alltså så att vi har släppt ytterligare en podd. Vi kommer inte sluta göra Ångestpodden.
Nej.
För guds skull. Men djupdyk kommer vara en dokumentärpodd som vi släpper med jämna mellanrum, skulle man kunna säga.
Absolut, och det kommer också vara liksom en samhällelig podd som undersöker ämnen som liksom är relevanta för samhället vi lever i, som är omdiskuterade, omdebatterade.
Ja, och för den trygga Ångestpodden-lyssnaren som har lyssnat på våra serier som vi har gjort genom åren, så kommer man ju älska det här, för det kommer vara som våra Ångestpodden-serier fast i ett annat flöde, kan man säga.
Och mer dokumentärt.
Precis.
Men den finns alltså redan nu, och man kommer känna igen om man har lyssnat på Ångestpodden, som sagt. För det första vi tar upp är gängkriminalitet i 7 delar.
Ja, och man får ju såklart hemskt gärna gå in och prenumerera i den appen man nu lyssnar på poddar. Kanske lämna en liten recension. Ja, men ni vet, nu är vi liksom så... Ja, men nya i podd, alltså det är så konstigt. Ah, det var ju så himla länge sedan vi släppte Ångestpodden.
Ja, men snälla, gör det och liksom följ djupdyk podden på Instagram.
Ja, sprid ordet liksom.
Och följ såklart också Ångestpodden på Instagram.
Ja, om man inte redan gör det.
Men hur mår du i övrigt?
I övrigt mår jag bra. Hur mår du?
Det är måndag när vi spelar in. Jag är lite bakis dag 2. Jag är verkligen på festhumör.
Ja, härligt.
Ja,
alltså... Men man får ju det nu när det är så und. Åh, nu ska vi prata om vädret.
Ja,
men
igen.
Det är ju härligt.
Men det är också så att jag liksom var tonåring i helgen. Att jag var så, dricka drinka, blanda drinka hemma. Wow, vad är det i de här drinkarna? Ah, jag blandar bara med någon läsk. Alltså, förstår du?
Ja, jag såg det på film.
Ja, men det var ju, alltså det är ju väldigt, väldigt roligt.
Ja.
Alltså det är ju väldigt roligt.
Mm.
Och jag är väldigt så, är så taggad på att ha så kul. Alltså jag och Emil har sagt det mycket, vi bara, vi ska ha så kul nu när våren kommer.
Underbart. Vi är denna vecka sponsrade av Syd.
Det är vi sannoliken, och vi är väldigt stolta över det.
Ja.
Syd är alltså ekologiska och veganska mensskydd direkt hem till dig.
Ja, alltså så här är det. Det har ju aldrig och kommer kanske aldrig vara speciellt kul att ha mens.
Nej.
Men Syd gör ju det ändå lite roligare.
Ja, men det måste man säga. Men alltså, vad är ditt typiska när du har mens? Alltså, vad är det så här att du märker att du blir extra irriterad? Är det att du märker att du är så trött?
Jag är både trött, irriterad, ganska låg, alltså ledsen kan jag bli. Fast det är nog typ mer en vecka innan mensen, och jag glömmer ju alltid bort. Jag bara är så här, varför känner jag mig så ledsen? Ja. Och sen så bara, just det, ja, det är för att jag ska mens. Alltså det är som att kroppen och hjärnan typ förtränger varje
menscykel.
Ja, precis. Men jag kommer ha mens ett tag till.
Ja, men du vet, för mig är det att jag gråter så mycket.
Ja.
Alltså jag kan så gråta över alltså,
spilld mjölk.
Ja, men du vet, minsta lilla sak som jag tycker går emot mig,
ja,
det är tårar. Alltså, och så är det så också att jag kan bli enormt arg på min kille. Och sen känner jag liksom skuld över det. Så då en halvtimme senare får jag ringa upp och säga så här: hej älskling, förlåt. Och då är han så här, ja, jag bara, jag har mens. Så han bara, jag vet, men jag vill inte säga det. Utan, alltså,
nej, för hade han sagt det hade man ju blivit otroligt kränkt av det.
Där hade man blivit helt galen såklart.
Ja, men nu nämnde ju du bara lite snabbt att man alltså kan få hem sina mensprodukter.
Precis.
Ja, vad menas?
Jo, men så här är det, att du bygger ditt eget menskit.
Ja.
Alltså förstå, ordet menskit. Det fanns inte i mitt vokabulär innan Syd förde in det, det kan jag säga.
Ja, det här är alltså superenkelt. Du går in på talkaboutsyd.com. Där klickar du i vad det är du vill ha. Det finns allt ifrån pads, liners, tamponger i olika storlekar. Så du skapar liksom ditt eget menskit ut efter dina egna behov. Och sen får du hem det här i en gratis hemleverans.
Den här prenumerationen innebär att efter 5 månader kommer nästa leverans. Och man behöver inte lyfta ett finger.
Nej.
Vill du ha leverans tidigare än 5 månader, då går det såklart att ordna också.
Ja, men du bestämmer allting själv.
För alla som tecknar prenumeration nu så får man också en plexibox.
Den är ju så snygg så den vill man ju ha framme.
Du, jag har den framme.
Och inte nog med detta, vi har ju även en rabattkod till er som är Angespodden 50 som ger er 50% rabatt på er första order.
Jag vill också säga att med Syd gör man skillnad med sin mens. För varje såld produkt så ser Syd till att en flicka i Elfenbenskusten kan gå till skolan.
Ja.
För mens får aldrig vara ett hinder.
Aldrig.
Angespodden 50, som sagt, så får du 50% rabatt på din första order. Det här är otroligt.
Tack Syd! Och den här veckan ska vi ta upp kräkfobi.
Ja, emetofobi.
Ja.
Som det heter på läkarspråk. Detta tillsammans med den kritikrosade artisten Ros.
Ja, Rebecca.
Rebecca! Gud, det var så fint att träffa henne.
Ja, och det var så himla fint för att jag tror att jag tänkte, jag visste ju vad temat på inspelningen var liksom, eftersom vi ju alltid förbereder oss ganska mycket inför våra intervjuer, men jag hade typ tagit för givet att Rebecca redan var över sin emetofobi, alltså att det var någonting som hon hade lidit av men inte gjorde längre, och jag tycker alltid, alltså det är alltid viktigt att prata om saker som man har gått igenom, dela med sig av tips på hur man kommer över saker, men att få prata med någon som är i sin fobi i detta nu, det är ju så jävla starkt.
Mm. Och för er som inte vet, jag tänker bara att man liksom, emetofobi är en överdriven rädsla för att spy. En del emetofober är bara rädda för att se andra spy, men inte rädda för att spy själva. Men andra emetofober är bara rädda när personer med magsjuka spyr för att de själva kan bli smittade. Alltså det kan se väldigt olika ut,
ja,
men det handlar ju om rädslan för att kräkas eller för att någon annan ska göra det.
Mm, och hur det faktiskt, alltså det kan ju låta som en ganska smal fobi, tänker jag, när man bara hör det direkt. Att så, ja, men det är klart att det är äckligt när någon spyr typ. Men just hur det verkligen kan, alltså, påverka hur man lever helt och hållet, att det kommer närmare en hela tiden. Plötsligt kan man inte äta hur som helst, man kan inte umgås hur som helst, man måste ha nära till en toalett, man kan inte vara instängd, alltså det blir liksom, det är så mycket som kan påverkas.
Och det är ju också väldigt vanligt.
Ja.
Det märker vi ju inte minst på er som väldigt många gånger önskar att vi ska ta upp ännu mer om emetofobi. Vi har ju gjort ett avsnitt innan.
Mm.
Men Rebecca, hon är ju också liksom så, ja, men som du säger, just att hon är i det, men hon är så närvarande och bra på att beskriva.
Mm.
Sen ville vi ju såklart prata lite om artistkarriär och skapande och ångest, ni fattar.
Givetvis.
Vi rullar intervjun med Rebecca.
Varsågoda!
Hej Rebecca, varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej, tusen tack!
Kul att ha dig här.
Ja, jättekul att vara här.
Du ska få berätta, vem är du?
Jag heter Rebecca, jag är artist och gör musik. Jobbar även lite som kock.
Mm.
Det är det jag gör.
Gör du det fortfarande?
Ja, lite grann.
Ah.
Typ 3 dagar i veckan.
Ah.
Det är svårt att släppa taget om det lite.
Ja,
det är så himla roligt och jag har gjort det så länge och det är en nice så här, avbrytare liksom.
Kan tänka mig det, ja. Att det blir lite så terapeutiskt att bara stå och tänka på så här. Exakt. Nu ska jag bara göra det här. Ja. Det är typ som att måla.
Precis. Ja. Jag gillar verkligen också att ha många bollar i luften.
Ja.
Det är kul.
Mm. Men ditt artistnamn är ju Rose.
Ja, det är det. Mm. Rose.
Mm, när, alltså, när vi skulle göra den här intervjun var jag så här, det känns som att jag har känt till dig aslänge.
Ja.
Men liksom, när släppte du typ ditt första, alltså när släppte du din första singel typ?
Alltså det måste vara typ 2018,
ja.
Kanske.
Okej, okay, ja.
Jag kommer inte ihåg, men nej. Jag tror det var typ i den svängen.
Ja. Ja, men det kan nog stämma att jag liksom, för det känns som att jag har känt till dig verkligen sen dess.
Mm.
Liksom.
Ja, vad kul.
Ja.
Ja, det är... det är kanske inte så många. Ja, jätteroligt.
Men du ska få ångest på den frågan.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Typ hela mitt liv. Nej, men, ja, mycket alltså. Jag har väldigt mycket ångest.
Mm.
Och lätt till ångest. Och har alltid haft det.
Mm.
Så det är liksom... Ja, det är mycket tankar.
Mm. Men har du alltid förstått att det är ångest?
Nej, absolut. Nej. Inte. Det är nu typ i vuxen ålder jag har förstått. För det började typ mycket ångest och mycket panikångest har jag haft. Och det började ju typ när jag var alltså tidig tonåring. Typ. Och då hade jag ingen aning om vad det var. Alltså jag trodde ju bara att det var något fel, alltså att jag var sjuk. Mm. Eller liksom. Ja.
Classic.
Jättekonstigt. Mm. Hade ingen aning. Och nu har jag fattat att bara, okej. Okay. Det var liksom...
Mm.
Verkligen, alltså panikångest.
Det är typ en sak med att bli, alltså en sak som är skönt med att bli äldre tycker jag, att man så här lägger pussel och förstår saker exakt. Om sig själv och exakt. Att man har gått igenom saker som man innan inte har kunnat sätta ord på typ.
Ja, verkligen.
Mm. Men hur gammal är du?
Nu är jag snart 28.
Ja.
Mm. Och det är också ofta man tänker att bara, fan om man bara visste då vad det hade kunnat göra skillnad. Mm. Med liksom relationer och ja, allt möjligt.
Mm.
Men ja.
Men var är du uppvuxen? Är du uppvuxen här i Stockholm?
Uppvuxen i Lund.
Mm. Mm. Just det. Mm. Inte så, vi är uppvuxna i Karlshamn, alltså Blekinge.
Ja, ja.
Så inte jättelångt ifrån.
Nej, verkligen inte. Jag tyckte när jag hörde det.
Ja, det fanns
liksom
det.
Skånska är det väl eller så, är det vad säger
Blekingska.
Blekingska.
Det är liksom en egen. Ja. Ja. Men jag skulle säga att det är en blandning mellan skånskan och småländskan.
Ja, ja det är verkligen.
Exakt. Men du har inte så mycket Lund dialekt.
Nej, alltså mina, jag är född i Gävle. Mina föräldrar är från Gävle. Och uppvuxna i Gävle. Och sen när jag var typ 5 år tror jag flyttade vi ner till Lund. Så mina föräldrar har ju verkligen inte skånskan. Utan nej. Det har mest så här blivit från omgivningen och kompisar man hade. Ja. Och sen så, ja. Så, men när jag är i Skåne då kommer den nog fram. Ännu mer, ja. Det är alltid så.
Men hur ser du tillbaka på din uppväxt? Liksom? Hur beskriver du den själv?
Jag har tänkt mycket på det här. Så jag tänkt, alltså, de senare åren så har jag verkligen så här, vad fan hände egentligen? Typ, när jag är också ensambarn så jag har väl känt mig väldigt ensam många år. Och framförallt för att jag har mått som jag har mått. Och känt mig väldigt ensam inom det också. Mm. Så väldigt mycket, jag har känt mig ganska liksom ja, men ensam och typ att så här, fan... Att man inte riktigt passar in typ. Mm. För det känns inte som att andra har den erfarenheten jag har av just det här. Och det var väl typ en ganska... Alltså det är sånt jag liksom gått och tänkt mycket på. Bara okej, okay, pratat med mina föräldrar. Bara, hur ser ni på det här som hände då? Typ.
Mm.
Ja, jag tycker det är ganska intressant
att
prata om i vuxen ålder. När man också, nu har jag en jättebra relation till mina föräldrar.
Mm.
Hade jag inte då. Liksom.
Nej. Mm. Men var det så att du inte liksom pratade med dem om ditt mående?
Jo, det gjorde jag. Mm. Men det var väl just det att vi inte förstod. Jag har ju liksom en liten fobi.
Mm. Kom in på det sen.
Ja. Och det gjorde ju också att jag trodde väldigt ofta att jag var sjuk. Alltså, för jag trodde ju hela tiden att nu mår jag illa. Och det var väl det som var det jobbigaste. Att typ, mina föräldrar bara, men du är inte sjuk. Typ, skärp dig.
Mm.
Och sen så man bara, men jag känner så här. Och bara, men det är ju, du vet ju att det är ju ingenting. Typ. Och så... känner man sig väldigt missförstådd typ.
Mm.
Ja, för du har ju eller har haft emetofobi, kräkfobi. Alltså hur började det? Är det liksom din första kontakt med ångest egentligen eller liksom?
Ja, det tror jag nog att det är.
Mm.
Och det har varit med så himla länge också. Så jag för mig alltså det kan säkert ha liksom varit något annat, men det känns som att det verkligen är det som har varit liksom, det är så här, mamman till all ångest liksom.
Ja.
Nu.
Men minns du hur det började?
Ja, alltså det jag har insett när jag har liksom gått och pratat med psykologer och allt möjligt, så var det ju att min mamma fick cancer när jag var liten. Och gick på cellgifter och kräktes väldigt mycket. Och jag, när jag var så liten, jag kanske var 10 år eller något när det hände. Och när man är så ung så vet man också att cancer, det är liksom, det är en dödlig sjukdom.
Mm.
Så jag trodde ju liksom att mamma skulle dö. Det gjorde hon inte, hon klarade sig. Men det har nog varit en väldigt, jag tror det var det som kanske satte igång lite.
Mm.
Det konstiga var att när mamma väl liksom gick på cellgifter och kräkte så mycket som hon gjorde, så tyckte jag ju det var ju bara vardag för mig då.
Mm.
Och sen så när hon blev frisk och sen gick det över, och sen nästa gång någon blev sjuk eller kräkte sig i familjen, då kom jag ihåg att det var som en helt ny så här. Då var det helt plötsligt jättejobbigt liksom.
Mm.
Men gud, jag kan verkligen relatera till, alltså just att vara så rädd för att man är sjuk eller blir magsjuk och allt det där. Och jag tror också, och det vet ju vi, för det är många som skriver det till oss, att så här, kan inte ni prata mer om det?
Ja.
Att när man säger det så kan det låta som, ja, men som dina föräldrar sa, att så här, men vadå, du är ju inte sjuk.
Nej, exakt.
Mm. Liksom. Men den känslan är, alltså den liksom rädslan och det ångestpåslaget, det är helt sjukt.
Nej, alltså det går inte, alltså jag dör ju hellre.
Exakt.
Men det är också något helt sjukt, men kanske så triggervarna detta, men alltså nej, men just känslan av illamående.
Ja.
Det finns väl ingen känsla man kan framkalla så mycket själv som just illamående.
Nej, verkligen.
Alltså tänker man ju att man börjar må illa, då kommer jag börja må illa. Ja, precis. Jättebra för alla som har kräkfobi och lyssnar på det här avsnittet. För alltså, så här, man kan verkligen inbilla sig den.
Ja, verkligen. Men sen så betyder inte det att det är, alltså det är ju fortfarande, för det var det som var mycket med mina liksom föräldrar, och det här har vi också pratat jättemycket om nu i efterhand liksom, att, och de är bara, om vi ändå hade förstått typ. Men det är så här, att det, känslan blir ju inte annorlunda för det. Det känns ju i min kropp som att så här, jag är sjuk, det här händer nu, jag vill inte det här, jag kommer dö. Och de bara, men det, du vet ju, det här händer ju liksom varje dag i flera år. Och till slut, jag fattar ju också att de bara, nu får du fan ge dig, alltså så här, kom igen. Men det, ja, det är svårt när man är liksom i det. Och det var verkligen som värst liksom under den perioden typ. Också när man så här växer upp. Och,
ja, men exakt. För det är det jag tänker. Alltså just där och då, att också vara, ja, men som man är när man liksom växer upp. Man är, vem är jag? Var, liksom, sökte du någon hjälp där och då?
Ja, det gjorde vi ju. Framförallt så gick vi till vårdcentraler och liksom tog massa prover för ifall att det var liksom så här, det bubblar i magen. Alltså, man bara, är det någonting som är liksom fel? Kolla liksom olika tarmfloror hit och dit. Och sen så gick jag även och pratade med, det var min första liksom kontakt med KBT. Jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var, men också så här, kanske 14-15 typ. Och träffade två damer i Lund som verkligen var liksom pang på rödbetan. Alltså, nu ska du ta sånt här kräkmedel så att du kräks, och du ska lyssna på ljud och du ska... Och jag bara, aldrig i hela... Alltså så här, jag liksom aldrig tillbaka, och sen dess sa jag bara så här, KBT är inte för mig. Jag kan jättegärna gå och prata med någon om det här, men KBT är aldrig i livet. Men nu går jag i KBT för det. Så det är liksom, jag är i en process där jag får uppleva den liksom faktiskt liksom positiva sidan av det också.
Men hur skulle du säga att emotofobin påverkade dig och ditt liv? Alltså så här, hittade du inte
eller
på någonting?
Ja,
verkligen. Alltså det påverkar mig jättemycket och har påverkat mig jättemycket.
Mm.
Typ på, till en grad att det liksom har nästan lite så här tagit ifrån, alltså förstört lite mitt liv. Liksom.
Mm.
För jag var hemma väldigt mycket. Jag fick också så här, alltså så himla liksom kraftiga panikattacker, så att jag liksom låg och skakade och liksom, ja, det gjorde att jag sov väldigt lite. Det hände ofta på nätterna. Var väldigt trött. Och sen så har jag haft väldigt svårt att typ gå ut och äta på restauranger. Jag tror liksom att allting kan vara dåligt. Och ett väldigt kontrollbehov när det kommer till liksom, okej, jag vet att du har ätit samma sak som jag, hur mår du? Liksom, det är ett hela tiden konstant tänkande. Samma sak att typ åka utomlands. Att så här, okej, nu vet jag att jag kanske inte ska äta det här, inte äta det här. Det är liksom en, hela tiden en så här, ett täcke som ligger över mig, eller ett moln kanske man ska säga, som påverkar mina beslut och hur jag väljer att liksom leva mitt liv och vad jag väljer att göra. Så det, och det var också jobbigt framförallt när jag var yngre och typ så här, när man började dricka alkohol och folk började bli fulla första gången. Och det är så här, framförallt för att ingen annan, alltså när jag sa att jag bara tycker det är lite läskigt, men liksom, det är ingen som fattar det. Vadå? Det är, alltså, tycker jag typ mer att det är kul. Och jag, det är liksom så otroligt jobbigt för mig, så att folk liksom förstår inte. Jag tyckte det var väldigt pinsamt. Och dolde det liksom väldigt mycket. På mina små sätt liksom.
Men har du haft liksom saker som du har undvikit helt för att du har varit rädd för att kräkas? Eller för att bli sjuk?
Alltså så är det väl mer nu. När jag var yngre så var det också lite så här. Alltså det fanns ju vissa saker som jag undvek eller som jag tyckte var jätteläskigt liksom. Men nu i vuxen åldern är jag också så här, tar mina egna beslut. Alltså här, till exempel, jag skulle aldrig sätta mig på en båt. Jag skulle aldrig sätta mig på en karusell. Det är en sak jag aldrig gjort. Jag aldrig åkt karusell. Alltså berg- och dalbanor, aldrig, skulle aldrig göra. Äter inte vissa grejer, skaldjur, alltså så här, ostron har gjort, men gör inte längre, för sen blev min pojkvän sjuk av ett ostron för typ ett år sedan, så jag bara, ja, då var det borta. Ja, det är liksom, jag är liksom gärna inte bland för fulla människor, eller det är jag liksom inte. Jag har ju också aktivt valt att liksom, så fort jag exponerats för någonting typ av, alltså i filmer, någon som kräks i filmer, alltså jag har alltid kollat bort, alltid liksom håller alltid för öronen, alltså det är liksom totalt blockerat liksom den här världen, eller det är liksom allt sånt. Och jag är liksom, det som har varit på de senaste åren är väl typ att jag har undvikit att typ gå på fester. Jag har haft svårt att ens gå ut på middagar, träffa kompisar, för att det har varit så himla, jag har väldigt svårt för så här mycket folksamlingar. Tycker det, jag får väldigt lätt liksom tjock, blir liksom. Och då, det var liksom lite därför jag också sökte till KBT nu, för jag bara, jag har fått torgskräck och social fobi, tänkte jag typ. Det här är en ny grej och det kan jag liksom prata om. Det kan jag. Och sen så ju liksom fler gånger som går, så inser man också att det beror ju på. Men alltså det är liksom det, och jag tänker inte, alltså när jag skulle börja KBT så var jag lite så här, jag ska vara lite smart och inte nämna den här delen. För det är för jobbigt.
Det pallar jag inte KBT.
Nej, det pallar jag inte. Och sen så inser jag liksom när jag sitter där, och ändå så bara bryter jag ihop totalt och bara, jag är lite, har ju en grej typ. Och hon bara, okej, det förklarar jättemycket. Liksom, varför? För hon tyckte väl också att jag hade varit lite så här, hon bara, det är något du inte säger typ.
Det, man kan säga att emotofobin är ändå kärnan i all annan.
Verkligen.
Men hur har det gått nu då, så sen du väl sa till den här KBT-terapeuten att du har emotofobi, alltså hur känns det att gå i terapi för den nu? Alltså, KBT-terapi?
Det känns helt okej. Det är väldigt jobbigt. Jobbigare än vad jag tror. Det enda är att jag, alltså jag är fortfarande motiverad att liksom göra det här. Jag vill verkligen, för nu, alltså på senaste så har jag bara, alltså det är också en sån grej, kommer jag liksom kunna palla bli gravid? Alltså, så folk, alltså det är så mycket saker som jag så gärna vill uppleva, som jag är så rädd för att uppleva på grund av att ett illamående kan vara liksom involverat. Och jag vill inte leva så längre. Jag har gjort det så himla länge nu, så det är liksom, jag vill verkligen komma ut på andra sidan. Och det är väldigt jobbigt, för man, det enda som också typ hjälper mot det här är ju KBT. Och det är också typ den svåraste fobin att liksom.
Exakt.
För det är också inte, man kan inte, det är inget som sker på beställning. Alltså att kräkas, det är, visst, stoppa fingrarna i halsen, men det är ändå så här, man blir ju sjuk när man blir sjuk, och så är det.
Precis. Exakt. Och det händer ju heller inte jätteofta.
Nej, exakt. Verkligen inte. Alltså jag kan ju räkna på en hand liksom, hur många gånger det har hänt mig.
Precis.
Så det är ju därav jättesvårt. Men nu så kommer vi har precis kommit in på liksom exponeringsdelen. Så det är lite så här, jag ska sätta upp lite bilder i lägenheten på kräk.
Typ. Det låter så jävla absurd. Alltså, men det är ju det enda som hjälper.
Ja, det är ju det.
Ja.
Typ köpa hem någon så här fake spya.
Nej,
det, jag är inte alls taggad. Men det är också så här, jag ska göra det, men jag tar det. Det är, man får också respektera väldigt mycket så här. Jag är väldigt, jag vill verkligen ta det i min takt. Det är en sån himla läskig grej att göra. Och det är viktigt också, om man väljer att typ gå i KBT för det här, att man känner att man går till en person som också respekterar det och så här vet om det.
Mm.
För det var ju det som hände mig när jag var liten och första gången när de bara så satte på typ en bandspelare direkt och jag bara nej. Det, och det gör ju att jag har blivit ännu rädd för att det är liksom ännu värre.
Mm. Då kan man ju även bli rädd för att gå i terapi för att man tänker att det blir liksom
det
en skräck.
Det är direkt kopplat till.
Ja, alltså, precis.
Ja, det är sjukt.
Ja.
Och man, jag känner ju också liksom mycket hur vilket djupt jävla hål jag har grävt ner mig själv i för att liksom bara, jag har vägrat i så många år bara visa det här. Och nu gör jag det och då är det liksom också ett stort bagage.
Att... Ja, men såklart.
Ja.
Mm.
Men jag tycker det är så fint att vi får det samtalet med dig nu när du liksom är mitt i.
Ja.
Ja.
För man är så liksom, man vill inte bara höra historier om folk som bara, jag har gjort det här, nu mår jag kanon.
Nej, alltså, exakt. Det var så här, det var.
Ja. Exakt.
Ja. Ja.
Alltså det är ju, ja, och jag har ju tänkt, jag har ju aldrig liksom pratat om det här för att jag då framförallt har skämts väldigt mycket för det.
Mm.
Sen så har jag träffat på personer som har samma fobi och typ sett, alltså jag har hört folk som har berättat om det och jag bara, jag trodde jag var helt ensam. Ja. Alltså jag trodde verkligen jag var helt, alltså den enda personen som kände så här. Och sen har jag också insett att shit, folk kan ha det ännu värre än vad jag har haft det.
Mm.
Och det kan vara liksom mildare, men det är fortfarande så här. Det är så vanligt att folk har den här fobin. Och det har också gjort att så här, om jag kan liksom få någon att känna sig mindre ensam med mitt fall så är det liksom, det kanske är bara bra att prata om det istället för att skämmas för det. För att det känns ju som en sån fånig grej att vara rädd för typ.
Mm.
Men ja.
Men ändå är det så många som kan relatera. Liksom.
Ja, ja, gud, ja. Och så modigt av dig att prata om det nu när du är mitt i det.
Ja, alltså. Men jag tänker också att det är...
Det är en del av din kommitté.
Men jag tänker också att vi måste liksom prata lite om musiken också.
Ja,
alltså
absolut.
Hur kom liksom musiken in i ditt liv?
Jag har alltid liksom älskat musik. Mm. Men jag aldrig trodde att jag skulle göra musik. Mm. Och sen en dag så blev det bara så. Typ. Jag har alltså, alltid skrivit mycket. Jag tyckte det är kul att skriva. Alltid känt väldigt mycket. Typ. Så jag bara, jag skriver ner det här. Så. Och sen så en dag så skrev, testade jag bara, kul att skriva till musik. Typ. Alltså så här, testa det. Och så gjorde jag det. Och sen en av mina bästa vänner jobbar som producent. Isak heter han. Så han bara, ska vi inte testa att spela in den? Och sen så gjorde vi det. Och sen så blev det vad det blev. Liksom. Jag kan inte sjunga. Men det är ju... alltså, det är ju, jag är väldigt liksom... Jag baserar ju all min musik på autotune. Vilket är... gör rösten till ett instrument, vilket jag ser som en stor fördel för liksom mitt fall.
Men du kan ju ändå sjunga, alltså.
Ja,
du kan ta en ton.
Jag kan ta en ton.
Det är inte totalt
ton. Men ja, det är väldigt roligt liksom det, den vägen jag har hittat i musikskapandet som har liksom funkat väldigt bra för mig.
Ja.
Mm. Men artisten Ros blev ju liksom känd för amen, väldigt mycket coolhet, mycket självförtroende. Det var mycket så, amen, fashion, coola kläder.
Ja.
Hur var det egentligen?
Alltså den perioden så var det lite så. Jag hade väldigt lätt att typ så här, jag tyckte om att vara ute och festa och liksom... var center of attention och så här, jag tyckte att det var kul samtidigt som jag också så här, behövde mitt space och liksom bara nej fan typ det här är inte riktigt jag. Men ju mer tiden gick, alltså närmare då idag, så blev det ännu mindre av det här jag älskar att vara liksom festens mittpunkt, till att jag liksom så här inte ens kunde gå på en fest, inte ens kunde gå ut ur lägenheten, inte ens kunde liksom, alltså det blev bara, och då kände jag det liksom inte, jag kan inte ens relatera till det längre och jag kan inte skriva om det, men det har verkligen varit som mitt alter ego liksom.
Mm,
i början så var det verkligen som en sån grej, okej, om jag bara tar fram alla de här coola och roliga sidorna med mig själv så blir det skitbra.
Typ. Mm, och spetsa dem lite liksom.
Exakt, verkligen. Ja.
Mm.
Men har det typ känts viktigt att, alltså vad ska man säga, att lämna den lite fasaden?
Ja, alltså
eller kan man kalla det fasaden?
Verkligen, liksom? Absolut, det tycker jag verkligen man kan göra. Det har ju känts viktigare och viktigare med åren. I början liksom, så tyckte jag, varför ska man skriva om sånt som är liksom, på riktigt? Det är ju bara deppigt typ. Men sen, ju mer åren gick så var det också så här, men det här blir bara fel. Alltså jag kan liksom inte ta på mig de här kläderna och liksom låtsas som att allt är så jävla nice. Mm. När det liksom också finns, jag vet att det så här, finns personer som behöver höra den andra delen också, mm. lika väl som att jag behöver höra det från andra liksom. Och att man känner den gemenskapen och ja. Och sen när det liksom gick till en gräns, alltså när det verkligen, ja men typ för 1,5 år sedan kanske, så var det verkligen så här, jag mådde inte bra liksom.
Mm.
Och då så kände jag också att det är det här jag kanske ska typ skriva om också för att få ur det ur mitt system och liksom mm. Göra något av det typ.
Mm. Men under våren 2020 så känner du att du står lite i ett vägskäl typ, du ja. Jobbar fortfarande som kock och känner typ så här, vad vill jag egentligen mm. med mitt liv, som väl typ alla har tänkt flera ja. Gånger. men vad händer där och då?
Alltså det är väl då jag bestämmer mig för att liksom satsa på musiken och lämna restaurangyrket bakom mig.
Mm.
För att jag känner att jag kommer ångra mig så mycket om jag bara inte gör musiken på 100% liksom. Mm. Och ge det all, för också att jobba i restaurang är väldigt liksom emotionellt krävande, psykiskt krävande. Man måste liksom vara 100% där. Och jag gick liksom in i väggen av att basically försöka vara på båda ställena ja, samtidigt. Ja. Och jag brukar liksom klara av väldigt mycket. Men det blev liksom för mycket. Och jag bara okej, nu måste jag göra mig själv en tjänst så att jag liksom inte kraschar totalt nu. För då kommer jag liksom, då kommer det inte vara så kul nej. I framtiden typ. Så då valde jag att bara okej, men nu satsar vi på musiken, för jag har ändå gjort liksom kockgrejen i typ 7-8 år och satsat på det. Nu vill jag testa det här. Och sen så kom ju corona i typ exakt samma ja. Sväng. Så att det liksom blev ju ingenting, alltså inga spelningar, ingenting nej. Sånt. Jag tjänade liksom inga pengar på musiken mer än det jag streamade, vilket inte har varit jättemycket liksom. Så att det var jobbigt. Och framförallt när man också, jag fick, alltså restaurangen som jag jobbade på då stängde ner, så att det var liksom inget, och ingen annan, för alla folk fick ju bara sparka folk. Exakt. Så att det var så här, okej, jag kan hjälpa till här, bara, nej men nu har alla liksom fullt med personal för de har inte råd med liksom att anställa fler kockar, som jag stod liksom och bara,
jaha,
och vad gör jag nu? Mm. Och bara hade en så här, studion var hemma, så jag var bara hemma hela tiden. Och det var nog kanske lite det som utlöste hela den här liksom botten
mm.
smällen som jag fick där.
Ja, för jag tänkte det, hur påverkade det dig att bara vara hemma?
Ja, det var jobbigt.
Mm.
Samtidigt som jag också säger, jag kanske behöver det här. För jag har varit på så himla högt tempo i liksom alla år. Det här kanske är jättebra för mig.
Mm.
Men det i sig ledde till att jag så här, när jag väl gick ut, så, alltså ett steg utanför dörren så bara, nej, jag måste hem. Alltså, jag kunde liksom inte gå och handla mat, för det var liksom, så fort jag bara såg människor så bara, alltså jag fick sån, det var, kändes som att alla kollade på mig och bara, fan är du här? Mm. Alltså fruktansvärt liksom, jobbigt. Och det eskalerade ju mer och mer med tanke på att jag också mindre och mindre gick utanför lägenheten, så blev det också värre och värre.
Mm.
Men skulle du beskriva det som typ en depression?
Det skulle jag nog göra, absolut. Ja. Jag var väldigt nere där. Liksom.
Och för det låter det ju verkligen som det. Alltså.
Ja, mm. jag var ledsen. Alltså det var mycket som jag bara, ingenting känns det här. Och jag kände inte igen mig själv, det var mest det. Jag bara, jag har aldrig varit en sån här person. Jag har alltid varit väldigt social och tyckt att det är kul att träffa nya människor. Och liksom.
Mm.
Men där var det liksom som att jag bara helt tappade bort mig själv typ.
Mm. Och den känslan med, gud, alltså för det relaterar jag också till, att man har varit liksom i, ja men i stunder i ens liv, och när man inte känner igen sig själv, alltså det är så panikartat. Mm. För man är så, men vad är jag då? Hur gör jag
det? Alltså, och när man också säger, nu är jag ändå så här 27 år och jag så här, hittade mig själv när jag var 23 typ. Då, och nu så känner man så här, men nu, hallå, jag trodde ju att jag hade liksom, jag trodde att jag hade allt under kontroll.
Exakt.
Och sen så vaknar man en morgon och bara, vad vill jag? Vad, alltså, hur mår jag? Vad fan
tycker jag om saker?
Ja, alltså helt, och fick så här, helt liksom, bara började grubbla över så himla, och döden och så här, bara, aha, vad hände sen?
Exakt.
Ja, det var bara så mycket liksom grejer, och sen klimatkrisen. Alltså så här, det blev så mycket, mycket som bara överväldigade en av känslor, och man tappade bort sig själv, och att liksom hela min kropp och mitt psyke liksom inte funkade så som det brukar funka, utan det tog liksom helt andra vändningar.
Mm.
Och, ja.
Men det tror jag med att många kan liksom relatera till just det här liksom när corona kom och så mycket släkten är och många blev ju av med jobbet, och har man då, alltså det var ju jobbigt för alla på ett sätt att vara isolerade.
Det var liksom min sätt, jag är inte ensam. Nej. Det är inte bara mig det här händer. Nej. Det händer så många.
Mm. Men jag tänker samtidigt att så har man då liksom, ja, men panikångest eller någon annan fobi i bagaget som man kanske inte riktigt har bearbetat ännu, så kan jag ju tänka mig att coronaisoleringen var otroligt triggande, just för att så här, ja, då isolerar man sig igen. Och det, alltså, har man ju själv märkt de gångerna man under den här pandemin har isolerat sig för att man har blivit sjuk, man ska vara ensam i en vecka, alltså sen när man ska gå och handla, det är ju en helt sjukt stor grej helt plötsligt.
Alltså,
och om man då även har panikångest, tror fan att det blir liksom ett jätte hinder att hoppa över. För att då har man ju liksom också, hjärnan är så dum så bara så här, ja, då har man legat där och ja, jag vet inte, man alltså, blir verkligen liksom övertänker.
Ja, 100%.
Ja.
Och att man bara, ja, man blir nästan liksom paranoid.
Ja,
och,
alltså, precis.
Och att man bara, oh, ja, det växer i liksom halsen typ.
Ja, precis.
Men du börjar ju i alla fall satsa på musiken till 100%.
Ja.
Skulle du säga, alltså, är du liksom säker i ditt artisteri?
Jag börjar bli mer och mer.
Mm.
Jag har varit väldigt liksom tvivlat ganska mycket på mig själv och tyckte att det är jag en riktig artist eller så här, ja, att man verkligen ifrågasätter sin plats.
Mm.
Och inte känner sig lika duktig som alla andra och, ja, man jämför sig med andra liksom konstant. Det tänket har jag kommit ur ganska mycket, vilket jag är väldigt glad för att man ska inte jämföra sig. Alltså, det funkar ju inte. Man är ju sin egen person och man är bäst på det man själv gör liksom. Så det liksom gav jag mig verkligen så här att nu ska jag bara göra min grej, och det jag är stolt över, sen skiter jag typ lite i om andra tycker om det. Men jag vill liksom verkligen göra det här. Så den platsen har jag ändå så här, tagit mig an och känner att jag kan liksom hantera ganska bra. Och ha roligt med. Liksom.
Mm.
Men sen så är man ju, tvivlar man alltid lite på sig själv och har vissa dagar som är liksom lite jobbiga. Men ja, mycket mer självsäker på min liksom, på mig som artist och min plats i musik. Branschen nu än vad jag var för 3 år sedan. Liksom.
Ja. Mm. Ja, för vi hörde dig i SVTs PSL, den intervjun där, där du verkligen beskrev så att du kände typ att du, ja, men typ lurade andra musiker att tro att du var en artist. Liksom. Jag kunde relatera så till det, för jag har haft extremt mycket bluffsyndrom.
Ja, imposter syndrom.
Ja, alltså, precis. Ja. Och jag kände verkligen bara, det är det Rebecka också har, hoppas att hon vet.
Ja, det, alltså, när jag det var ju verkligen som en sån, det var min kompis Olle som bara, ja, men du vet, det är jättevanligt att kallas för det här. Typ. Och, och man bara känner sig som att man bara, någon kommer komma på mig någon dag typ, och bara, men du kan ju inte det här.
Ja, det är också som att man så tolkar in minsta lilla kritik. Exakt. Eller en helt vanlig fråga är så här, det här är din jakt på att sätta dit mig.
Exakt.
Eller bara, nu kommer det bli offentligt att jag är en jävla bluff. Och det är
så sjukt att man känner så. Alltså, det är så sjukt. Men det är en så liksom stor känsla man har.
Och den är otroligt stark.
Verkligen.
Och så här övertygande.
Ja.
Alltså, det känns så sant.
Ja,
det alltså, känns så, det här är sanning.
Ja, verkligen. Det känns alltså, som den sannaste sanningen jag någonsin haft i mitt liv. Alltså, när jag har haft de starka, ja, det är helt sjukt.
Verkligen.
Det kan man verkligen grotta ner sig i.
Ja.
Men nu, vi var ju inne på det lite, att du liksom tidigare i ditt artisteri verkligen så här, ja, men ville stå i centrum, att du också kunde identifiera dig med det. Men att du plötsligt liksom nästan så här, det var det absolut sista du ville.
Ja.
Kan, alltså så här, var det någonting som hände eller var det något som fick växa fram liksom?
Alltså, svårt att säga. Jag vet liksom inte riktigt när det hände, men helt plötsligt så var det bara, nej, alltså det här liksom går bara inte längre. Alltså, jag tycker inte det är kul. Jag vill inte att folk ska kolla på mig. Alltså, det var liksom, jag vet inte hur det började alls liksom, men om jag bara har en dag på stan, alltså helt bortkopplat från liksom vad som helst, bara jag liksom, jag går in på H&M typ, säger vi, ska handla en hårborste eller någonting, och då känner jag, då har jag liksom, jag kan inte gå in, för jag alla på H&M kommer kolla på mig och tänka, vad fan gör hon här?
Ja.
Så det är liksom, jag kan, alltså det är alla de här små sakerna, och det gick ut över också hela liksom att gå på events, gå på, alltså allting som var musikrelaterat var också, fick också den känslan att folk kommer bara, vad gör hon här?
Typ. Mm.
Samma sak sen när jag, okej, men om jag ska stå på scen, vad ska folk tänka då? Eller så här, ja. Så det liksom spred sig över allt. Och det var ju, ja.
Ja, men du har ju precis släppt ett album.
Yeah.
Vad vill du säga med din musik idag?
Alltså, det här albumet är ju väldigt, speglar ju väldigt mycket den liksom resan jag har gått igenom de senaste 2 åren, typ. Och väldigt mycket de känslorna jag har haft, jag har fokuserat på att liksom lyfta fram i både musiken och texterna. Så det är liksom mycket det. Det är väl så, hela albumet är ju som en liten resa av den här processen. Och jag har väl velat att liksom så här, ja, men jag hoppas att någon annan kanske känner igen sig i det. Och mycket den här liksom frustrationen man kan känna, och just hela det här dilemmat av att vem, alltså inte känna igen sig själv, och också typ se på, eller så här, fattar ingen att jag hör inte någon att jag mår dåligt, eller så här, att man känner sig lite så här, man känner sig bara ensam och inte riktigt sedd liksom. Så det är liksom alla möjliga sådana typer av känslor, och samtidigt som det också är en så här, de bra dagarna har också en låt liksom.
Ja.
Alltså det, ja, men det har varit en liksom samling av allt jag har gått igenom. Och det har varit väldigt skönt att få skriva om, för det är nog ingenting jag hade valt att skriva om för några år sedan.
Nej.
Men nu så kändes det väldigt självklart att göra det. För det är liksom jag. Så det är klart att jag ska berätta om det i min musik. Typ.
Men skulle du säga att liksom musikskapandet är terapeutiskt för dig?
Absolut.
Mm.
Det har det varit. Och det har framförallt gått att vända något som är ganska jobbigt och mörkt till någonting så här dansigt och coolt som man bara vill så här dansa loss till. Alltså det tycker jag har varit jätteroligt, att bara ta någonting dåligt och så vänder vi det till något bra, och så känns det så här, oh, skönt, nu så här, har vi dealat med det och går vidare till nästa grej. Alltså det var jätteroligt.
Men, ja, men nu har vi ju pratat om den här jobbiga perioden och även att du går i KBT-terapi just nu, så jag fattar att det är jobbigt så. Men hur skulle du ändå säga att du mår idag?
Helt okej, okay. Alltså bättre än vad jag mådde liksom, ja, för ett år sedan. Men hela liksom fobin, eller då liksom min emotofobi är typ, den kanske har blivit lite värre för att jag utsätter, alltså jag liksom pratar väldigt mycket om det nu, eller tänker väldigt mycket på det för att jag går i den här KBT:n, och liksom det är mycket så här jobbigt, och sen också blir det alltid, jag kommer ju också nyss ut från hela vinterkräksjukeperioden, och det är alltid min så här värsta tid på året typ, så man är fortfarande lite så här, jag vill lite, ja, rädslan är påtaglig liksom, och det är väl typ egentligen det jobbiga. Men annars så mår jag liksom psykiskt liksom överlag mår jag bättre. Fysiskt också. Har liksom börjat så här trassla ut trådar om vad jag liksom aldrig haft rutiner, aldrig levt ett väldigt så här, för man jobbar så mycket i både restaurang och liksom i musikbranschen, och man har inga så här, ja, man sover när det passar, man äter när det passar.
Ja.
Det har också börjat visa sig lite på min kropp. Jag känner att så här, nu måste jag vara snäll mot kroppen. Typ. Och det har gjort väldigt mycket med min liksom psykiska och fysiska hälsa, att jag har börjat tänka på de här sakerna.
Ja. Men kan du typ så här, alltså med din emetofobi, alltså kan du drömma om så, men jag vill kunna åka karusell, eller kan, alltså
ja, alltså absolut, att så här, fan vad kul det hade varit att typ så här kunna gå på en festival utan att känna att när klockan blir för sent och folk är för fulla, då vill jag åka hem, alltså och vad skönt att kunna typ så här bara gå på, ja men vet inte, åka på en resa och gå ut och äta på en restaurang och bara inte tänka och analysera allting och liksom det hade varit skönt att bara kunna släppa på de spärrarna. Nu kommer jag inte ihåg vad frågan var.
Nej, men bara så det... alltså, om du liksom tänker att, alltså, att du vill kunna göra som inte din...
Exakt, ah. Ja, exakt. Karuseller, ja, men alltså typ karuseller, jag vet inte om jag tyckte det var skulle just för att jag har sånt kontrollbehov. Mm. Ja. Men det är också, tror jag, på grund av... Alltså det är så här, allting är ju bara ett stort jävla ekorrhjul. Liksom.
Mm, ja.
Så jag har lite svårt att typ veta vad som grundar sig i vad. Men det känns som att allting liksom någonstans... ligger där bakom kräkfobin. Liksom. Mm.
Mm. Det handlar väl om att inte känna sig begränsad på grund
verkligen,
av det.
Verkligen. Och det känner jag ju verkligen. Det känner jag verkligen idag också. Alltså det är mycket och det är flera gånger om dagen. Och så känner man efter och man så här... Ja, det är liksom jätteofta som... Ja, verkligen flera. Alltså jag tänker på det här hela tiden.
Mm.
Och det är ganska utmattande. Mm. Liksom, ja. Att hela tiden bara... Har jag blivit sjuk? Har jag ätit något dåligt? Är det någon som... Ja, nej, det är inte... Det är bara det som är så otroligt tröttsamt.
Ja, det fattar jag verkligen. Ja.
För det kan jag uppleva typ när man väl så här bestämmer sig för att ta tag i någonting i terapin.
Mm.
Det är ju först då man också blir medveten om ens tankar så, oj, jag tänker på det här i vardagen hela tiden.
Verkligen.
För innan det kan man, alltså innan man kanske söker hjälp så har man normaliserat det så mycket för sig själv.
Exakt.
Så att när man väl så ska ta tag i det så bara, vänta, alltså det går inte ens en timme utan att jag...
Nej, exakt. Och det var, jag var på, hade ett gig häromdagen.
Ja.
Och då också så kom jag på mig själv att bara så här, nu sneglar jag bort på toaletten och typ, jag bara, nu är någon som har varit väldigt länge på toaletten.
Ja.
Är den, mår den bra? Typ, är den sjuk? Mår jag bra? Alltså så här, det går hela tiden bara, fan jag ska på gigga snart, jag kan inte tänka om jag måste åka hem. Alltså så blir det bara direkt, och hur gör jag då om jag måste kräkas, var kräkas jag då? Det finns en sopsrum där, finns en sopsrum där. Alltså det är liksom ett konstant liksom rutmönster av hur man ska få saker och ting att fungera och typ hur man inte ska så här skämma ut sig. För att det är också så här, alltså något av det jag tycker är jobbigast är ju när jag är bland folk som jag kanske också inte känner alla och jag börjar må dåligt, för då vet jag inte hur, för jag kan inte så här säga till dem att nu mår jag illa, för då kommer folk, alltså så här, folk fattar liksom inte vad det innebär när jag mår illa
typ.
Och det är
så jävla fint att du sitter här och berättar, alltså, för det, jag fattar att det inte ens är en självklarhet, alltså jag tycker det är så jävla coolt och liksom starkt av dig att göra det. Alltså.
Och jag relaterar så mycket, ska du veta.
Ja,
alltså verkligen. Allt du har sagt, jag bara,
jag med, tänkte jag och dig idag.
Ja, men för att det är så jävla mycket vanligare än man tror.
Ja, alltså. Men man får ju typ tänka så här, hade det inte varit så vanligt hade det inte ens funnits ett eget namn för kräkfobi. Alltså det heter emetofobi, ja, du kan googla det liksom.
Exakt.
Det säger ganska mycket om hur vanligt det är.
Ja.
Ja,
och det är fan vad man har suttit på. Kan jag inte vara rädd för spindlar istället?
Ja, precis.
Det känns så mycket enklare att dela med.
Ja. Då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Oj, allt möjligt. Mina vänner och min familj och folk jag liksom ser upp till. Ja, många i min närhet. Liksom.
Mm.
Många i min närhet och mycket musik och filmer och ja, det finns, jag inspireras av allt. Kläder, alltså jag tycker det är allt. Vad kreativt.
Det är ju skönt också när man jobbar kreativt att kunna liksom inspireras av allt möjligt.
Ja, men verkligen, jag tycker det finns, så det finns inspiration att hämta i allt, verkligen.
Ja,
det gör det.
Till och med karuseller.
Exakt. Ja, det är så.
Ja. Nice. Tack så jättemycket för att du ville ge stången
på den. Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Verkligen.
Ja, otroligt.
Men väldigt fint att få vara i det här.
Ja, tack så jättemycket Rebecka för att du ville gästa Ångestpodden och för att du ville prata om det här och ja, men prata om det fastän du är mitt i terapin liksom.
Ja, tack för det. Alltså jag kunde också relatera skitmycket.
Ja.
Jag har ju gått i terapi som jag nämner, alltså där vi har varit och snuddat mycket vid det här.
Ja.
För mig handlade det mycket om att så här, jag blir så lätt åksjuk.
Mm.
Så nu kommer jag kräkas på bussen eller tunnelbanan.
Men visst var ni ändå lite inne på det här med att du skulle titta på bilder och så?
Ja, jo, visst. Och lyssna på ljud typ.
Ja.
Så. Det tyckte jag inte var jätte... Alltså jag var mycket mer rädd för att säga, okej, jag vill inte typ se det på så film. Eller
nej,
så.
Men det, alltså, det vill man
nej,
inte.
Precis. Men jag... var ju mycket mer rädd för att säga jag kommer kräkas själv. Blev ju då botad genom att jag kräktes i en taxi.
Ja, KBT i sin liksom...
ja, alltså jag spydde, alltså jag var ju sjuk.
Precis. Ja, otroligt viktigt. Vi tänkte också att vi såklart ska avsluta dagens avsnitt med en av Rebeckas låtar.
Ja,
Och den här känns ju som att den passar väldigt bra när man inte mår bra men måste utsätta sig för saker som är jobbiga.
Ja, Rebecca har ju precis släppt ett helt nytt album som heter Gör det fast det svider.
Under artistnamnet Ros.
På albumet finns en låt som heter Gör det fast det svider.
Vi lyssnar på den och så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Podplay.